Hej och välkomna till Krimkalenders midsommarkrim 2021.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och nu gör vi 2 avsnitt till midsommar och det har vi aldrig gjort förut.
Nej, det är lite spännande.
Ja, verkligen.
Vi ökar ju bara folks så här, förväntan på vad vi ska göra nästa år.
Ja, precis. Men det ser vi fram emot.
Ja. Mm. Och vi är ju riktiga true crime-nördar, så det vi kommer göra är djupdyk ner i varje fall.
Mm. Vi har ett Instagram-konto som ni jättegärna får följa. Den heter Krimkalendern. Och där lägger vi upp bilder som handlar om varje fall. Så gå in och följ.
Mm. Och vi har ju en Patreon-sida som ni jättegärna får gå in och följa så att vi kan göra fler avsnitt. Och vi vill ju passa på att tacka alla som har blivit patrons.
Absolut. Supertack.
Så försöker vi göra lite bonusavsnitt där också.
Ja. Och idag så har vi en extra bonus. Vi har nämligen med oss Elinor Svensson.
Ja då! Hej!
Välkommen!
Ja, välkommen!
Tack så mycket.
Jättekul att du vill vara med.
Det är kul att vara här.
I vår lilla koja.
Ja, precis. Den berömde koja.
Vem är du då?
Jag är Elinor Svensson och jag är komiker. Men era lyssnare kanske främst känner mig som halva, vad blir det för mord? En true crime podd med humor också. Eller det är... Det är en humor och true crime podd och det står jag för.
Det gör du rätt i. Den är rolig, den är bra. Jag tycker ni ska lyssna på den.
Den är toppen.
Om det finns några av våra lyssnare som inte har hittat den än.
Ja, men så det är väl jag i stora drag. Ja. 31 år gammal, har hund, är glad. Fått kaffe. Livet leker.
Så bra.
Ja, verkligen. Vi kör ett och samma fall kan man säga, som är 2 delar. Mm. Och Sofia kör första delen. Och det kommer hon göra nu.
Mm. Och innan jag börjar så kan jag ju säga att det är ju vägarbete utanför min lägenhet. Så att om det låter lite konstigt så är det det.
Ja.
Jag tänker att man får känna att det är mysigt att man får vara med.
Ja, kanske.
I det riktiga, verkliga livet.
Precis.
Jag tycker det är helt rätt inställning faktiskt. Ja.
Hemma hos.
För detta började väl klockan 7 i morse också? Så det är detta du måste leva med?
Ja, alltså en timme och en kvart innan min veckaklocka ringde så väcktes jag av... Då var det ju värre ljud än det här. Ja, vi hade ju inte kunnat spela in.
Nej.
Jag så här, spelade in när jag låg i min säng och så bitter ut och skickade till Jenny. Och bara, ja, så här vaknar jag. Men så är det. Men ska jag köra eller?
Yes. Kör! Du är laddad?
Jag är alltid laddad.
Då kör vi.
Okej. Vi befinner oss i USA, i Kalifornien. Och året är 1933. Alex J. Hart, kallad AJ, drev ett framgångsrikt varuhus i San Jose. Staden som liksom är här längre in i bukten från San Francisco.
Mm.
Så. Och varuhuset hette kort och gott Hart's Department Store och var väldigt bra och omtyckt. Och det hade det varit ända sedan det liksom öppnade 1860. Så vi pratade alltså om 70 år av framgångsrika affärer. Mm. För det här familjeföretaget. Och varuhuset var en stor 2-våningsbyggnad och hemmafruarna kom från hela området för att handla på Hart's Department Store. Hart's var liksom en trevlig amerikansk framgångssaga på den här tiden. De var judiska invandrare som kom till USA utan ett öre på fickan och lyckades sedan göra en klassresa och byggde sig ett fantastiskt liv. Så det är lite så här den amerikanska drömmen.
Gud,
ja. Och familjen Hart var väl ansedda i staden San Jose. Och AJ var en familjeman och han verkade leva det perfekta livet.
Varför är det alltid så det börjar?
Det är alltid så det börjar.
Alltså, personer verkar leva ett perfekt liv.
Ja.
But from the inside.
Ja, men verkligen.
Vet inte vad detta ska.
Nej, precis. Du kommer snart bli varse. Men, ja. Men jag tänker också alltid den här, alltid när du pratar som mordoffer. Alltså de lyste alltid upp rummen de gick in i.
Mm. Ja. Så kan man i och för sig känna när någon har gått bort också.
Just.
Att det här man minns dem som så extremt fantastiska. Och de var säkert toppen. Men man får ju en extra flair när man har dött. Så, och det tycker jag är bra.
Så är det. Jo, men god i tid. Ja. Det hoppas jag väl att alltså, folk tänker om mig också. Ja, men, den dagen det händer. Nej, men typ liksom.
Som att du minns det. Ibland var hon på rätt dåligt humör. Tänk inte på det nu.
Nej, minns de med positiva grejerna. Är ni snälla? Så den här AJ då, hans son Brooke stod näst i kö för att ta över verksamheten en vacker dag. Men nu vid 22 års ålder så lärdes han mest bara upp. Han hade faktiskt blivit förberedd för jobbet redan sedan han typ föddes. Han hade fått jobba som stockboy i grundskolan. Och vad jag vet så finns det liksom inget svenskt ord för det. Men det är alltså en som typ går runt och fyller på hyllorna i en butik.
Aha, okay.
Bara liksom fyller på hela tiden. Och han hade ju fått jobba som kassör, bokhållare och försäljare. I oktober 1933 fick han ytterligare en befordran i varuhuset. Citat pappa AJ. It was the high moment of my life when I took Brooke into the department store as vice president.
Oh.
Alltså på svenska. Det var en höjdpunkt i mitt liv när jag tog Brooke till varuhuset som vicepresident. Mm. Ja, så det kretsar lite runt familjeföretaget kan man väl säga. Och det var ett stort jobb. Varuhuset sysselsatte nämligen över 200 personer. Brooke tillbringade sommaren 1933 runt staden i sin helt nya Studebaker Roadster och imponerade på många av de unga barnen i området. Och det är alltså en bil som typ ser ut precis som man föreställer sig när man tänker typ en 1920-1930-talsbil.
Mm. Ja.
Alltså precis så, för jag kollade upp den nämligen och jag bara, jag behöver inte visa en bild för alla kommer få den här bilden framför sig när man tänker sig det.
Jag ser också framför mig att han är ute och putsar på den eftermiddagen.
Det hoppas jag verkligen. Och Brooks familj ägde en stor herrgård högt uppe på kullen över staden, omgiven av trädgårdar och gräsmattor och en stor järnport. Gissar att det också var något staket där kanske runt om.
Ja, man kan hoppas.
Familjen Brooke levde det goda livet och hade pengar och de var inte rädda för att visa det. John Jack Holmes, så han heter alltså John Holmes men hans smeknamn var Jack och det är det jag kommer kalla honom. Han föddes den 20 mars 1904 i Los Angeles och flyttade till San Jose när han var 11 år gammal. Där öppnade hans pappa en skräddarbutik. Så hans pappa var precis som AJ då, en hårt arbetande man och blev snart en välkänd medlem av näringslivet i området. I början av 1930-talet var San Jose en ganska liten stad där liksom alla kände alla.
Mm.
Och Jack gick i San Jose High School och blev en amerikansk fotbollsstjärna.
Mm.
Han var över 1,80 lång och visste hur man hanterade sig i ett slagsmål.
Mm. Vilket år sedan han föddes?
Han föddes 1904.
Okej. Okay. Så han var 29? Ja.
Ja, det stämmer. En dag så hamnade Jack i en dispyt med en lärare och han sparkas ut ur skolan. Och Jack fick jobb i den lokala elektronikbutiken och fortsatte med sitt liv utan utbildning. När han var 20 så gifte han sig. Han blev en väldigt omtyckt ung man och var snabb på att få vänner. 1928 så hade han och hans fru två barn och de flyttade till en liten närliggande stad som heter Half Moon Bay. Tycker jag låter jätteskärmigt.
Ja, jättejättecharmigt.
Och det är liksom en mindre ort på kusten och det är verkligen jättefint. Jag har suttit och klickat runt på bilder och sånt så. Han fick jobb på en lokal bensinstation så liksom det var ingen större karriär direkt så där, men han hade i alla fall jobb. Men bensinstationen var också platsen där typ kriminella brukade träffas och hänga och snart så blev Jack vän med några lokala tuffa killar. Jack blev fascinerad av de liv som brottslingarna levde. Han såg deras livsstil som typ spännande och började drömma om att begå det perfekta brottet.
Mm. Och så här, han har säkert inte skitflott. Alltså han kan inte bli så rik kanske på jobb som han får av att inte ha gått på high school. Så Nej. Det är den här känslan av det finns pengar för mig också. Ja. Det finns en karriär här.
Och det är ju inte bara det, vi kommer ju till det senare. Men det här är ju också under The Great Depression, precis, den stora depressionen. Så att jag har med det lite i mitt manus senare så vi kommer se. Och det här, ja faktiskt nu tror jag. Det här var en tid då kidnappning var i ropet, skulle man kunna säga. Det skedde kidnappningar på kidnappningar och tidningarna var ivriga att övervaka och rapportera om varje nytt fall. Den stora depressionen hade förändrat USA dramatiskt. Med svåra tider så kom desperation. Människor som var oförmögna att försörja sina familjer blev inte sällan dragna till att komma över snabba pengar genom kidnappning. Och det här var även en tid av ilska mot de rika och en tid av typ allmän laglöshet nästan. Marion Parker, dotter till en bagare i Los Angeles, kidnappades och dödades. Mary Agnes Maroney togs från sitt hem i Chicago och sågs aldrig mer. Mary McElroy kidnappades i Kansas City och släpptes efter att lösensumman betalades. Och The Lindbergh Baby tror jag att de flesta känner till.
Mm.
Barnet hade vid den här tiden mest nyligen blivit kidnappad och det slutade som vi vet i fullständig tragedi. Och det är kanske ett fall vi ska ta upp något.
Ja.
Jag vet inte detaljerna i det, utan jag vet bara liksom att det är en grej.
Jag vet att han dog.
Ja.
Det är ungefär det jag vet. Spoiler.
Ja. Vi får klippa bort det så vidare.
Ja, eller hur? Jack i alla fall, han tillbringade timmar på att läsa tidningar och analysera brott och försökte ta reda på hur brottslingarna hade misslyckats och liksom blivit gripna.
Ja.
År 1932 fick Jack jobb som försäljare för ett oljebolag. Så trots de hårda tiderna så har han ju liksom fortfarande jobb och försörjning, och trots att han inte har någon utbildning som vi pratade om tidigare.
Mm.
Men han har alltså sina kidnappningsstudier som någon slags morbid hobby. Thomas Harold Thurman föddes på en bondgård 1906. När han var 11 också då, så flyttade hans familj till San Jose. Precis som Jack så avslutade Thomas inte sina gymnasiestudier. Men han blev inte utsparkad som Jack, utan han hoppade bara av. Han arbetade med jobb som inte betalade några större summor runt om i staden. Hans familj var välkänd i San Jose. Han hade 5 systrar och de var alla antingen gifta eller arbetade med bra jobb i staden. Och Thomas, han var dock familjens svarta får.
Mm.
Den enda som liksom inte var speciellt lyckad.
Mm.
Familjen tittade på Thomas med besvikelse. Och till slut så började Thomas, precis som Jack, också lära känna och umgås med kriminella kretsar i San Jose. År 1932, på en av sina försäljningsresor som Jack gjorde åt oljebolaget, så åkte han till en bensinstation i San Jose där han träffade Thomas och de blev snabbt vänner. De märkte nämligen att de hade ett gemensamt intresse. De ville båda tjäna pengar och göra det snabbt. Och det här är liksom ett av flera samtalsämnen som jag ibland funderar på, hur man liksom kommer in på.
Ja, precis. Hur kommer man in på det när man träffar någon bara sådär?
Hur du, skulle du kunna tänka dig att slå dig samman med mig och göra en kidnappning?
Oh, ja.
Ja, man måste klicka så jävla bra.
Ja, verkligen. Det känns ju också som att de säger, tjena, Jack, Thomas, ska vi kidnappa tillsammans?
Ja.
Ingen aning.
Det var en löpsedel bredvid bara, kidnappning igen. Skulle man göra?
Ska vi det? T-shirt så.
Jag ser liksom framför mig att båda stod och tanka sina bilar samtidigt. Och så började de liksom, jag som stod och väntade, så började de prata.
Men Jack jobbar ju där.
Ja, han jobbade där.
Men han kanske tankade åt honom. Det var kanske den tiden, jag vet inte. Ja. Hur som helst så styrs samtalet in på att båda är intresserade av kidnappningar på något vis. Så de kläckte ur sig en plan för att kidnappa en transportör vid Union Oil Company. Jack hade insiderinformation på grund av sitt jobb. Han jobbade ju också i den branschen.
Det var inte hans företag i alla fall.
Nej, inte vad jag kunde komma fram till så. Men fullt möjligt skulle jag kunna tänka mig.
Mm.
Och då de kände till Jacks dragning till att studera brott, så trodde de förmodligen att det skulle bli som att stjäla godis från ett barn. Sagt och gjort, den 25 september 1933 så kidnappades och rånades en transportör åt Union Oil Company. De skadade honom inte och släppte honom efter att ha fått kontanterna, och allt som allt kom de över $716. Och det är lite svårt att typ översätta hur mycket det skulle motsvara i dagens penningvärde, då det är liksom, alltså det hände ju mycket med ekonomin under den här tiden, för att det var just depressionen och allt det sådär. Men enligt mina beräkningar så rör det sig om ungefär 122 000 svenska kronor 2021.
Okay. Ganska mycket pengar för dem helt enkelt.
Mm. Det lät ju lite maffigare.
Ja, men då har jag också tagit höjd för inflation.
Ja. Mm.
Och då är det inte jättemycket längre.
Nej. Nej, men om man har inget så...
om man har inget så är det... Båda har ju jobb i och för sig, men... Ja. Men det är en liten svajig översättning i alla fall. Ja. Det var det jag ville understryka. Jag kan ju tänka mig också för sig att... Med tanke på att det är dåliga tider så... Kanske pengar räcker längre. Ja. Alltså det blir ju en sån grej också. Ja. Jag vet inte, det är bara tankar från min sida. Eftersom Jack och Thomas varit så framgångsrika i sitt första försök... Så bestämde de sig för att göra en repris. Varför ändra på ett vinnande koncept?
Men vadå, de kidnappade och rånade personen?
De fick lösensumman.
De fick det direkt? Okej, jag missade det.
Nej, de släppte honom efter att ha fått kontanterna.
Ja, jag förstår.
Okay. Cool.
Men då kanske de tog pengarna som han hade också då. Så att det blev, för det är ju jättekonstigt. Han hade $16 på fickan och så fick de 700.
Eller hur?
Jag vet inte. Ja, det är en udda summa att be om liksom.
Ja. Nej, men då fattar jag.
Mm.
Så det var utan någon större dramatik egentligen?
Nej, och han kom ju inte till skada heller. Och då, alltså jag kan tänka mig att det är ju alltid ett lite större steg att ta om man ska göra en kidnappning. Att kidnappa någon och släppa dem, det är ju ett trauma såklart för kidnappningsoffret. Men det är ju liksom, man kanske inte tycker att det är så farligt.
Nej, man kanske känner som förövare att det är ett victimless crime lite. Mm. När man... Bara, blev inte skadad. Vi fick pengar. Alla är glada. man missar då de här detaljerna i psyket om hur man mår då kanske. Ja,
precis.
Hur fan.
Den 23 oktober så kidnappade de och rånade en annan transportör. Den här gången en som jobbade för Shell Oil. Och det är alltså bara en knapp månad efter den första kidnappningen. Och återigen så tjänade de ungefär $700. Och den här killen släppte de också utan liksom att han hade kommit till skada. Fysiskt i alla fall. Ja. Det kanske vi ska lägga till.
Det är kanske smart att ta så lite. Alltså i lösensumma. Mm. För att då kommer det inte någon... Då känns det kanske för snålt att säga nej, det kommer vi inte betala. Mm. Vi kommer gå emot detta. Vi kommer...
Ja, dels det, men nu när du börjar prata så tänkte jag ju på att polisen kanske inte heller är lika heta på gröten om det är lite... Mm.
Särskilt inte om det är många kidnappningar liksom.
Ja, då tar man de värsta. Ja. Jag vet inte.
Ja.
Ja, sant.
Men bättre att göra flera med lite mindre pengar i
precis. Tyvärr då så är min nästa mening i mitt manus att efter att de hade kommit undan med två kidnappningar och tjänat en anständig summa pengar så bestämde sig Jack... För att det var dags att höja insatsen.
Yeah. Han tog sig vatten över huvudet.
Yes. På kvällen den 9 november 1933 så skulle AJ Hart äta middag med några medlemmar i handelskammaren på en lokal countryklubb efter att han hade stängt varuhuset. Middagen skulle dra igång klockan 18.00 och AJ hade ordnat att Brooke skulle hämta honom i sin nya bil och skjutsa honom till middagen. Brooke lämnade varuhuset klockan 17.55 för att hämta sin bil från ett garage i närheten för att sen köra tillbaka och hämta sin pappa. Så iväg gick Brooke mot Market Street Chapel där garaget låg. Men en halvtimme senare så väntade AJ fortfarande på sin skjuts. Han började bli lite nervös eftersom det här inte alls var likt Brooke att liksom bryta ett löfte eller att inte hålla tiden. Om han hade fått problem med bilen så var han ju trots allt bara 5 minuter bort. Så Brooke hade lätt kunnat promenera tillbaka för att berätta det för sin pappa.
Mm.
Utöver det så hade Brooke ett eget möte klockan 6:30. Vilket han nu uppenbarligen skulle vara sen till. AJ funderade ett tag och drog sen slutsatsen att Brooke uppenbarligen hade något annat som han behövde göra. Och typ glömt bort att hämta sin pappa på en 5 minuters promenad. Det är lite konstigt, men jag antar också liksom att ni vet ju att det finns en anledning till att jag berättar det här.
Mm.
Ni kanske också har listat ut att det är en kidnappning. Men när man är där i hans situation så tänker man ju antagligen inte det och går dit i sitt huvud och bara, nej, han har blivit kidnappad. Men ja. Nej.
Man kanske försöker stöta bort det snarare.
Ja.
Precis.
Men det kanske har hänt något. Det har säkert inte hänt något. Det har inte hänt något.
Nej, och det finns ju inga mobiler och det är liksom så. Men så, det är i alla fall så det händer. Han tänker bara att men det var väl ingenting.
Och så vet man ju inte heller hur pålitlig han brukar vara.
Han brukar ju vara det. Han brukar ju vara det. Det är det han tycker är så konstigt. Ja. Han brukar dels liksom hålla sina löften och hålla tiden. Så att det är ju det liksom. Ja. Men hur som helst, det är ju det som händer. AJ lyckas i alla fall få skjuts av någon annan i varuhuset som körde honom till hans middag. Men när han kom hem senare på kvällen så fick han veta att Brooke aldrig hade kommit hem. Och då ringde han polisen.
Mm.
Sen klockan 21.45 så ringde telefonen i familjen Harts hem. Och det var Brookes syster som svarade. En röst i andra änden berättade för henne att Brooke hade blivit kidnappad. Och att de skulle ringa tillbaka med ytterligare instruktioner. Om de kontaktade polisen så skulle de döda Brooke. Så lite standard kidnappning kan man... säger kanske.
Vilken mardröm. Mm. Det känns ju rätt exotiskt nu nästan.
Mm.
Med den här typen av vi tar, det var väl liksom Fabian, det senaste i Sverige man har hört om som är på det här sättet.
Mm, verkligen. Usch.
Mm.
De ringde tillbaka ungefär en timme senare och sa att de ville ha $40,000 för att lämna tillbaka Brooke oskadd. De sa att de skulle ringa tillbaka igen nästa dag med instruktioner för hur och var överföringen av lösensumman skulle ske.
Det där tycker jag man ofta hör, att det liksom är, det är inte ett samtal när man säger allting, utan det är liksom ett samtal, det kommer ett till, och sen, varför gör de så?
Tycker du? Jag tycker det låter, är det så?
Ja,
jag tycker det låter jättekonstigt, det låter som att de inte har en plan, utan att de typ bara
jag tyckte också
på...
det känns oproffsigt.
Ja.
Eller
då är man ju ännu oroligare.
Ja.
Alltså,
ja.
Det är ju så här, okej, de vet inte vad de gör, det är ju då det går galet, tänker jag.
Mm. Men ja, det är också jätteobehagligt att så här, vi ringer igen. Man bara, men säg
ja,
nu.
Ja, säg det bara. Men också så här, vi har kidnappat honom, vi ringer snart igen. Och de bara, hej, lösensumman är $40,000. Vi ringer, alltså.
Mm, eller hur? Samlade i ett mejl.
Och han har ju också Jack har ju liksom studerat kidnappningar, så att de borde ju ha en plan.
Ja.
De har gjort två innan.
Ja. Jag gjorde ju avsnittet med Fredde Heineken och där var det likadant, att de ringde flera gånger.
Just
precis som de var tvungna att liksom tänka efter. Och nu gick det inte så bra för dem heller. Så att, ja.
Nej. Får se hur det går för de här då.
Ja.
Nåja, kidnapparna ringde inte tillbaka nästa dag med instruktioner.
Mm-hmm.
Så då ringer AJ polisen. Polischefen kontaktade och informerade närliggande städer om kidnappningen och bad dem leta efter Brooks Studebaker. FBI kallades in och installerade en telefoninspelningsutrustning i familjen Harts hem. En agent var stationerad i hemmet. En man nära staden Milpitas, cirka 11 km norr om San Jose, ringde polisen för att säga att hans fru hade sett en övergiven Studebaker med sina lampor tända. Så polisen åker dit och konstaterar snart att bilen var Brooks. Och sen gör polisen fler fynd. För nästa dag hittades Brooks plånbok på relingen till ett tankfartyg vid namn Midway. De hade just tankat passagerarfartyget SS Lurline när båda fartygen låg vid Pier 32 i San Francisco mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Polisen trodde att plånboken hade blivit kastat från ett koöga på Lurline och på så sätt hamnat på tankfartyget Midways reling. Och hypotesen är alltså att Brooke hölls fånge ombord på passagerarfartyget.
Mm. Och ett koöga är ett fönster?
Ja.
Är det ett potthål? På...
Ja.
Jag har jobbat på skepp, va?
Ja,
men då sa de aldrig koöga.
Inte?
Nej, men det var ju, jag jobbade inte med svenska.
Nej, men både på svenska och danska heter det. Jag har jobbat på danska och svenska fartyg.
Starkt. Ja. Så han ska ha kastat ut sin plånbok för att liksom säga, jag är här.
Antingen det eller att kidnapparna bara, den här behöver vi inte, vi har tagit pengarna. Jag har ingen aning. Men det är ju hypotesen de går efter i alla fall.
Tur att den landade på en reling. Ja. Det är ju en smal grej.
Mm.
Och en plånbok studsar väl?
Lite. Ja, jag tänker det.
Det är konstigt.
Mm. Men fartyget hade redan hunnit lämna hamnen i San Francisco och var på väg mot Los Angeles. Så polis från San Jose hoppade på ett plan och flög ner till Los Angeles för att liksom möta upp fartyget där och leta igenom det innan det skulle lämna Los Angeles för nästa rutt mot Honolulu.
Mm.
Polis hinner fram i tid och söker igenom Lurline i Los Angeles den 11 november. Brooke var inte på fartyget. Men vet ni vem som var ombord?
Nej.
Babe Ruth.
Nej.
Jag vet inte om ni är baseballsfans.
Nej, men jag vet att det är en känd idrottsperson.
Ja. Precis, men det är alltså en jättestor baseballstjärna vars karriär spannar över typ 22 säsonger. Och jag vet inte, jag bara började tänka, det är typ som att Zlatan skulle vara ombord, tänker jag. Ja. Att det är så här, what?
Eller
det där, va?
Och vi tror att det är en kidnappad person på Finlandsfärjan.
Ja.
Och så söker de igenom den, så är Zlatan där och bara, halloj!
För att han åker Finlandsfärja.
Ja, Babe Ruth åker den. Samma sak.
Ja. Jag vet inte riktigt. Han är i alla fall på väg till Los Angeles för att se en amerikansk fotbollsmatch mellan Southern California och Stanford. Och som alla andra passagerare så fick han snällt kliva av fartyget och vänta medan polisen sökte igenom det. De letade och letade i 3 timmar men de hittar inga spår efter Brooke. Och polisen ändrar nu sin hypotes och tänkte att eftersom Pier 32 i San Francisco där passagerarfartyget liksom avgått från och där det här tankfartyget låg, det ligger liksom nära typ ett kloakutlopp ut i vattnet.
Mm.
Så de tänker att det fullastade tankfartyget liksom måste ha legat lågt i vattnet så att det liksom fiskade upp plånboken när det liksom kom guppandes ut ur kloaken och att liksom plånboken sen hamnade på relingen när fartyget steg igen efter att ha blivit lättare i takt med att liksom bränsle pumpades ut.
Mm.
Så det tänker de nu, att då hade ju liksom inte det här passagerarfartyget något med saken att göra.
Avancerade teorin och räkna ut.
Ja,
och att de liksom...
De verkar inte ha jättemycket att gå på.
Nej, eller hur? De bara, vi har den här hypotesen, så då satsar vi allt på det. Det var fel. Ja. Vi byter hypotes till den heta namn.
Ja.
Släpp den gamla.
Släpp det.
Men ja, det är väl så när man har noll spår.
Ja, men lite så. Den 12 november, 3 dagar efter kidnappningen, så publicerade tidningen Oakland's Tribune en artikel där de namnger Charles Prettyboy Floyd som en misstänkt i kidnappningen av Brooke. Och bakgrunden var att han hade varit i Kalifornien vid tiden för kidnappningen.
Mm.
Charles iakttog senare i närheten av övergivna kvicksilvergruvor i Almaden, ett område strax söder om San Jose. Så polis åker dit och letar i gruvorna efter både Charles och Brooke. Samtidigt som de eftersökningarna skedde så kliver en man som påstår sig vara Charles Floyd ombord en buss i Modesto, 130 km från San Jose, inåt i landet och rånar passagerarna under pistolhot. Så det är också bara så här, de greppar efter halmstrån.
Mm.
Och familjen Hart kände att polisen hade ungefär lika lite att gå på som tidningarna och chartrade därför ett flygplan för att kunna leta igenom stugor i bergen nära Milpitas, ett område strax norr om San Jose. Och det var ju där Brooks bil hade hittats, så de tänkte att de kanske är där.
Ja.
Alternativt att man kanske skulle kunna hitta spår där. Liksom. Mm. Men de tittade ju i stugorna där för att de tänkte att han kanske, det var kanske där han hölls.
Och det hade polisen inte gjort än?
Inte vad jag vet. Och i och med att bilens lampor hade liksom lämnats tända och att det fanns tecken på slagsmål och tumult i bilen, så tänker polisen att Brooke kanske blev överfallen i Milpitas.
Mm.
Att det var där han kidnappade. Sen vad han hade dit att göra, det vet ingen.
Det är dessutom jävla hattande här.
Alltså. Ja, det är jättehattande. Jag hoppas att ni hänger med. Ja. Verkligen. Och det finns också vittnen som har sett Brooke köra sin bil. Och de sa att de bara hade sett honom i bilen och ingen annan.
Mm.
Så att då skulle han ju kunna ha ett ärende då till Milpitas och att det är där han blir kidnappad. Så det är det de går efter nu. Men vittnesmålen var liksom svåra att lita på, för att sikten hade inte varit så bra. Det var ju inte jättesent på kvällen, men ja, jag vet inte. Av någon anledning så. Det hittas inga spår i Milpitas, och när det har gått 3 dagar efter det senaste samtalet från kidnapparna så har de liksom fortfarande inte hört något om hur och var de ska lämna den här lösensumman. Så paret Hart bestämmer sig för att berätta för den lokala tidningen om kidnappningen. Och det är så dumt som kidnappare att göra så här, jag fattar inte.
Nej.
Återigen, har de ingen plan?
Eller så har de råkat döda honom, tänker jag.
Ja.
Att det är så här, det var inget.
Glöm det.
Ja,
glöm det.
För att de har typ misshandlat eller torterat honom på något sätt och sen har det gått snett.
Så
de har inget leverage längre.
Ghosta.
Ja, men det är sjukt.
Ja, paret Hart ringer i alla fall till lokaltidningen.
Förlåt, hur gammal var Brooke vid det här?
22.
Ja.
AJ utannonserade den 13 november en belöning på $5,000 för att få sin son tillbaka oskadd. Och han lovade att om han bara fick tillbaka Brooke så skulle alla undersökningar upphöra.
Mm.
Kidnapparna verkar dock inte vara helt nöjda med erbjudandet. För dagen efter, alltså 4 dagar efter Brooke har kidnappat, så fick familjen Hart ett vykort i posten.
Nämen.
Adresserat till varuhuset. Stämpeln på vykortet vittnade om att det skickats från Sacramento. Och på vykortet så stod det: "One more peep to the police will be his finish. You have made one squawk, another will be too bad. We will have 40,000. Put it in a satchel. Be ready to make a week's trip on an hour notice. Get the Studebaker Roadster to have a radio installed."
Okej.
Alltså på svenska, ytterligare ett ljud till polisen och han är död. Ni har gjort ljud ifrån er en gång och det skulle vara synd om det hände igen. Vi ska ha 40 000. Lägg det i en axelremsväska. Var redo att göra en veckoresa på en timmes varsel. Se till att installera en radio i Studebaker Roadstern.
Så om inte det här vore så fruktansvärt så är det liksom lite Jönssonligan.
Yeah.
Ja, men lite. Ja. Väldigt krävande.
Ja, för samtidigt, man tänker hela... Jag tänker hela tiden så, okej. Och sen så bara, nej just det, den här familjen är så vansinnig skräck.
Ja, men exakt samma känsla här. Och anledningen till att de ville ha den här radion installerad i bilen, det var att kidnapparna planerade att skicka instruktioner över radio via radiostationen KPO. Och hur det ska gå till förstår jag inte riktigt. Hade de liksom tänkt att åka till typ radiostationen och slå ner DJ:n som sitter där och bara, hallå, hallå.
Ringa och önska en låt.
Ja, men eller hur? Jättekonstigt. Och också så här, alla som hör det här vet ju då vad de är.
Ja.
Så fort det börjar sändas i alla fall.
Mm.
Att liksom, de sitter i radiostationen. Ja. Åker vi, alltså, ja, ingen aning.
Och han har alltså läst på brott.
Ja. Och det här är vad han kan.
Det är ingen som har tänkt på det, vet du. Det finns radiostationer, den tar vi.
Ja, den tar vi.
Vi ska inte göra som någon annan, vi ska göra annorlunda.
Vi ska vara unika liksom. Mm. Hur som helst, det är i alla fall planen nu då. Mm. Och AJ skulle alltså vara redo att köra bilen för att lämna in pengarna när som helst.
Mm.
Mm. Så han kan ju inte jobba ingenting då, tycker kidnapparna. Och de har ju liksom inte hittills varit jättebra på det här med kommunikation. Men med tanke på att det här händer i mitten av den stora depressionen, då många människor, inte minst i USA, där liksom börskraschen först hände,
mm.
så har det varit väldigt knapert ekonomiskt. Så det är en hel del människor som kontaktar paret Hart för att försöka komma över pengar. Alltså människor som då inte har med kidnappningen att göra, ja, men läst om det i tidningen. Mm. Och de låtsas vara kidnappare.
Det är väl ofta så när man utlöser en belöning också.
Ja, så är det ju. Mm. Verkligen. Det är ju baksidan av det draget. Ja. Liksom. Men ingen gjorde det speciellt bra. För paret Hart, polis och FBI synade liksom alla bluffar direkt, skönt nog.
Mm.
Medan allt det här hände så fortsatte polisen sina eftersökningar. De hittade ett vitt örngott i viken.
Mm-hmm.
Och innan jag fortsätter med den delen av det här avsnittet som jag väljer att kalla The Pillowcase Case, så måste jag introducera ytterligare en karaktär, nämligen barnskådespelaren Jackie Coogan.
Jaha.
Ja, nu är det många människor. Ja. Och det är Jack och det är Jackie. Jackie Coogan föddes i Los Angeles 1914 och började uppträda redan som spädbarn. Charlie Chaplin upptäckte Jackie Coogan när han var en pojke och tyckte att han var en naturbegåvning när det kom till att typ imitera. Så här, ja, men låtsas att du är ledsen.
Mm.
Jag gissar att det är den liksom.
Ja, det kan inte vara så. Imitera Babe Ruth.
Nej, precis. Också jättejobbigt när det är stumfilm.
Ja, just det.
Han blev genast castad till Chaplins film. Så det är alltså Jackie som är barnet i Charlie Chaplin-filmen The Kid. Eller på svenska, Chaplins pojke. Och Jackie blev en av Hollywoods allra första barnskådespelare. Efter The Kid så tog karriären fart. Han var en stor hit med alla möjliga slags merchandise som namngavs efter honom. Som exempelvis Jackie Coogan-dockor, Jackie Coogan-jordnötssmör, Jackie Coogan-anteckningsblock, Jackie Coogan-visselpipa, Jackie Coogan-kalasinbjudningskort.
Jaha.
Listan kan göras hur lång som helst. Jag har hittat lite bilder av den här och det är verkligen så här, The Kid från Charlie Chaplin som sitter typ och gråter och så bara, välkommen till mitt kalas.
Ja. Kul, och där blir det kul.
Jackie kan ha varit värd någonstans mellan 3 och 4 miljoner dollar. Vilket är ungefär 50 miljoner i dagens penningvärde. Dollar.
Ja.
Helt galet. Och Jackies mamma och styvpappa spenderade precis varje öre. De sa att Jackie hade bara kul och han visste inte ens om att han tjänade pengar medan han typ bara lekte. Så vad var problemet? Så de satte sprätt på i stort sett varenda öre som drogs in på Jackies alla film- och produktprojekt. Och igen, det här var ju liksom under den stora depressionen. Så jag kan bara föreställa mig hur mycket man liksom kan komma över för de pengarna under den tiden. De köpte allt från liksom flertalet hus till pälsar och liksom alla så här lyxprodukter. Så de var verkligen de människorna.
Mm, ja, men då blev man hatad också.
Ja, god i tid.
Men typ som nu när Kim Kardashian fyllde 40.
Mm.
Och hon bara, i de här sjuka tiderna så är jag så glad att jag har möjlighet att hyra den här ön till mig och min familj för att fira min 40-årsdag. Man bara, vi alla andra låser in oss.
Och liksom kul för dig.
Jobbar hemifrån, folk är ensamma, ingen träffar någon. Men du hyr en ö.
Ja, nej,
det är ju någonting som skalar.
Jackies mamma sa att hon aldrig hade lovat honom några pengar. Och att Jackie var, citat, a bad boy.
Nej,
alltså, en stygg pojke typ. Hur som helst så kan man anta att när han nådde 20-årsåldern så var Jackie lite bitter. Han hade vuxit upp och skolats bland filmkulisser tills han var 10 år. För att sen börja gå i vanliga fysiska skolor. Och vid ett tillfälle så hamnade han en kort tid vid Santa Clara University. Och där träffade han och blev vän med Brooke Hart.
Mm-hmm.
Nu tillbaka till örngottet som polisen har hittat i viken. Polisen visste att Jackie Coogan hade förlorat ett mycket liknande örngott när han var på en lokal amerikansk fotbollsmatch tillsammans med Brooke.
Men vad är... Okej, vänta nu här.
Många frågor.
Ja, men för det första... Ett örngott i bukten, det är ett spår. Man bara, det kan vara skräp.
Mm, mm, mm.
Har du hört talas om ett skräp?
Varför tar man med ett örngott till en fotbollsmatch?
Och varför vet alla om att han blev av med sitt örngott?
Han anmält det stulet.
Hur blev han av med örngott? Det var ett vitt örngott. Miss vitt örngott, oh, det kan vara det här.
Ja, men det är jätteroligt.
Det är så många nivåer som detta är jättekonstigt på.
Hur som helst så vet polisen att Jackie har blivit av med ett örngott. Om det är liksom ett så här allmänt rykte på stan, eller ja, ingen aning. Men när de hittar ett örngott så, i vattnet så tänker de, det kanske är det.
Yeah.
Så deras hypotes är följande. De trodde att Jackie inte hade tappat kuddfodralet under den amerikanska fotbollsmatchen, utan att det senare hade hamnat i Brooks bil utan att de liksom märkt det och att kidnapparna sen kastat det i vattnet efter att ha använt det för att täcka över Brooks huvud för att desorientera honom.
Mm.
Först och främst så jagar de ett sketet örngott och för det andra så är deras tidslinje liksom något skavank.
Ja.
Ja, det är jättekonstigt. Men de återigen så... de har inte så mycket att gå på.
Nej, de håller återigen på med så här. Jag tror att, okej, vår nya hypotes. Han gillar våfflor.
Ja.
Och det kan bli att han var jättesugen på våfflor, va? Och så såg han ett örngott och så var det inte en våffla. Och då blev han sur på det. Så därför slängde han den i vattnet.
Alltså,
det är så jävla långsökt.
Ja.
Och det känns ju också som att de flesta örngott ser typ likadana ut.
Ja.
Och att de överhuvudtaget hittar ett örngott och tänker, killa, jag tror vi har det här. Är liksom...
Ja,
det låter ju onekligen som att polisen inte har så jättemycket att gå på om de jagar ett örngott.
Jag kan tänka att de har jättestor press på sig från eftersom det är en sån känd familj som
gud ja. Så därför vill de få allting att verka som att
de jobbar hårt
nu är vi på G här.
Ja, vilket man ibland kanske kan känna att man skulle ha mer av i vissa fall.
Ja.
Det är ofta också där bara så här, förundersökning nedlagd för vi har inte lust att följa upp på det här.
Ja, visst.
Hur som helst så fördes Jackie till polisstationen för att titta på det påstådda örngottet. Och jag antar att det är som en line-up eller något.
Alltså,
jag hoppas det i alla fall. Jag har så här fem örngott, vilket är ditt?
Får jag lukta på dem?
Ja. Jag har legat i vattnet.
Just det, helt dyngsurt fortfarande.
Ja. Jag kände en dansk kille som var reseledare en gång.
Mm.
Och han berättade att när han började jobba då för det här företaget, då är man ju ofta liksom folk från alla nordiska länder och så tar man emot alla liksom turister.
Mm.
Så bodde han med en svensk kille, så de pratade om, så här, alltså lärde varandra lite svenska och lite danska och lite sådana saker för att man ibland måste ta sig an gäster från andra länder. Mm. Och då hade den svensken sagt så här, för på danska så är det ju god, bättre, bäst, precis som på engelska.
Mm.
De har ju inte god, godare, godast och bra, bättre, bäst.
Nej.
Mm.
Så då hade den här svensken sagt så här, ja, gott. Gott på svenska. Är det riktigt, riktigt gott? Då säger man att det är örngott.
Nej.
Så han hade bara, ja, det är gott, det är gott, det är örngott. Alla svenskar bara, va?
Det är jätteroligt.
Ryktet om örngottet som hittats nådde ut på gatorna. Människor skapar liksom en hel historia kring örngottet och om hur brottet typ antagligen, hur det hade gått till.
Ja.
Lokalbefolkningen sammanfattade historien om att örngottet hade lagts över Brooks huvud och att han hade skjutit som att det vore en avrättning. Och det fanns ju absolut ingenting i det ryktet. Det är liksom helt taget från luften. Men det kanske också speglar hur stort det här mysteriet var.
Mm.
Alltså, precis som ni säger, att polisen har press på sig för att alla känner till det här. Det är en stor grej, liksom.
Mm.
Men tillbaka lite till kidnapparna igen. Vi lämnar örngottet, det kommer aldrig upp igen, men jag kunde ju inte ta med det.
Nej. Så vi sitter här med liksom med ett örngott.
Hur många trådar som helst.
Ja. Ja.
Tydligen så ångrade kidnappade sig gällande planen att sända instruktioner över radion. För istället kom ett annat löst brev den 14 november som var stämplat i San Francisco. Det här brevet uppmanade AJ att lägga pengarna i en svart väska och köra till Los Angeles. Om han gick med på det här arrangemanget så skulle han skriva siffran 2 på en stor skylt och placera det i varuhusets skyltfönster.
Men varför?
Och han får liksom inget så här alternativ. Så här, om du inte går med på det, skriv siffran 3. Utan det är liksom allt han kan göra. Mm. Sätt upp en skylt eller inte.
Skriv fyrkant. Men fy fan, vad konstigt. Ja. Men de är så otydliga och märkliga.
Ja, det är jättemärkligt.
De har tappat det fullständigt.
De tycker säkert att de är hur smarta som helst.
Ja,
samma kväll så fick AJ ett samtal från en man som sa att han var Brooks kidnappare. Han ville att AJ skulle ta ett tåg till Los Angeles. Men FBI som spårade alla samtal tar reda på att samtalet kommer från en tågstation i stadens centrum. Polis åker dit och hittar en banktjänsteman som är på platsen. Mm. Och mannen har absolut ingenting med kidnappningen att göra. Han var bara ute på en kvällspromenad. Och det här samtalet var antagligen också en av de här som bara försökte
samla
pengar. Nästa dag satte AJ en skylt i skyltfönstret i sitt varuhus med siffran 2. Men så la han till ytterligare ett meddelande på skylten. Så han skriver 2 och så skriver han någonting annat. Och det han skriver är I cannot drive. Alltså jag kan inte köra.
Mm.
Och anledningen till att AJ skriver så är att han kan inte köra bil. Det hade liksom aldrig blivit av att han hade lärt sig.
Nej. Så att han vill. Tvåan, han vill. Ja. Men han kan inte.
Ja. Det är ett konstigt medan att se i ett skyltfönster. Ja. Man går förbi bara, två, varför är den står två? Det kanske är en så här reklamjippo. I cannot drive.
Älskling, jag har alltid önskat mig en skylt där det står siffran två. Kan inte vi gå in och kolla vad den kostar? Mm.
Den kostar, I cannot drive. Gud, vad sjukt. Ja, det är såklart. Han, det var därför han behövde skjuts hem.
Det var därför han behövde skjuts av Brooke. Mm. Precis. Och också fick skjuts av någon annan från varuhuset när han skulle på den här middagen.
Så hade de inte kidnappat Brooke så kunde han kört honom till LA, men nu går inte det.
Nej, precis. Att de inte hade tänkt på det. Ja, senare på kvällen så fick AJ ett samtal från kidnapparna att han skulle sätta sig i bilen och köra till Los Angeles.
Men, I cannot drive.
AJ svarade, jag kan inte köra.
Nej.
Och att så säger han att de är tvungna att liksom avtala något annat. Och som svar så lägger kidnapparna på luren.
Mm.
Så det känns som att de typ äntligen efter många om och men landat i en plan. Men liksom inte övervägt alls att AJ inte skulle kunna köra bil.
Nej. Och inte kollat på skylten heller då?
Nej. Det är också lustigt.
Ja. Slav.
Ja. Senare på kvällen så kommer ett nytt samtal. Och igen så fick AJ besked om att han skulle hoppa in i bilen och köra.
Nej, men det var ju ett jävla tjat.
Ger.
Jag känner med AJ nu. Han bara, nej, men jag... Hur många gånger?
Ja, hur många gånger? Han började i alla fall ställa massa frågor om sin son. Hur får jag min pojke? Och var? Och återigen så kommer de fram till den där lilla detaljen om att AJ inte kan köra bil. Han sa, jag kan inte köra och jag är heller inte i någon som helst fysisk form för att ens kunna göra en resa. Mr. Hart, jag vill ha ditt svar. Ja eller nej? Kommer du åka? AJ svarade. Jag är villig att samarbeta med dig för att göra vad som helst i min makt för att få tillbaka min pojke. Men jag kan inte åka just nu. Och så gick samtalet fram och tillbaka typ hur länge som helst. AJ sa också att han ville ha bevis på att Brooke levde. Men kidnapparna gav honom inte det. Och de sa till honom att Brooke var på en säker plats. Och under hela tiden så spårade ju FBI det här samtalet. Ja. Och det är rätt imponerande, tänker jag, att FBI kunde spåra samtal 1933.
Ja, det trodde inte jag.
Det kanske var lättare då i och för sig när allting var landlines.
Ja. Eller
kanske.
Så,
vad heter det?
Men en detalj också är att det liksom inte är allmänt känt. För att nu vet ju alla det, kanske genom Hollywoodfilmer och alla såna här saker. Och jag tänkte lite när jag satt i researchen att det hade kanske varit smart för polisen att liksom hålla på den informationen.
Ja.
Men samtidigt så, nästa grej blev ju så här. Fast någon gång kommer man ju i en rättegång där man måste liksom lägga fram bevisning och så. Och så blir det allmänt känt. Men jag tror i alla fall inte att de här kidnapparna liksom visste om att telefonspårning var en grej.
Nej. Alltså, de här killarna borde inte hoppat av high school.
Nej.
För vi vet ju vilka det är, eller hur?
Ja, annars hade jag väl inte introducerat det för Jack och Thomas.
Nej.
Men FBI spårar i alla fall samtalet. Och till slut så får de reda på att det kommer från ett parkeringshus i centrala San Jose. AJ fortsätter prata. Jag vill samarbeta med dig. Men ska jag vara ärlig så kan jag inte åka. Jag är sjuk. Kan vi få någon annan att åka som kommer vara tillfredsställande för dig som en kompromiss? Och kidnapparen. Okej, AJ. Vem skulle det kunna vara? AJ svarar. Jag vet inte. Någon du tycker låter bra. Eller så kanske jag kan namnge någon. Kidnapparen. Mr. Hart. Jag har order från huvudkontoret. Kommer du åka eller inte?
Nej, men huvudkontoret. Åh, vad töntigt.
Till slut blev den som ringer väldigt frustrerad. Och han sa till AJ. Du måste köra själv.
Nämen, va?
Men det var för sent. Polisen var redan på väg, rusande mot garaget där samtalet kommer ifrån.
Och de är i San Jose när det händer, så det är ganska nära.
Mm.
Ja, toppen ju.
Toppen. När de kommer dit hittade de en man som pratade i en mynttelefon med ryggen mot gatan. Han märkte inte när en grupp poliser körde fram mot honom och hoppade ut ur sina bilar. Han vände sig först om när de var precis intill honom. Han vände sig om och befann sig ansikte mot ansikte med polischefen Amick. Vad heter du? Skrek Amick. Thomas Thurman, sa han. Hej, hur mår du?
Ja, vad är det här?
Jag hjälper dig med något.
Jag gissar att det är av den anledningen just att han sa, jaha, vadå, vad vill ni? Jag gör ingenting.
Börjar vissla.
La, la, la. Nej, jag bara inte, nej.
Vet man hur långt det samtalet var?
Nej, Jag vet inte det.
Det låter som 27 minuter.
Ja, verkligen. För han stod ju fortfarande och pratade också. Ja. Så jag gissar att det är AJ han fortsätter prata med. Jag kan inte köra. Jo, du måste köra.
Ja, vem kan jag skicka? Ja, jag vet inte. Du får se det, men jag vet inte.
Ingen aning.
Som en fars.
Ja, det är helt otroligt. Thomas fördes till fängelset i San Jose och förhördes av både polisen och FBI. Han sa att han inte hade något att göra med kidnappningen och att han bara hade pratat i telefon med en vän. På frågan vem den här kompisen var så sa han att han inte kunde komma ihåg.
Nej, det är svårt. När jättebra man har så många vänner.
Ja,
ja, jättebra många
vänner, det kanske är det.
Men han har så många namn, smeknamn. Jag kan inte komma på ett ämne nu.
Sen ändrade Thomas sin historia och sa att han hade pratat med sin mamma. Och inget av det här lät speciellt troligt för polisen och FBI, så de fortsätter att ställa frågor. Thomas grillades från 8 på kvällen till 1 på natten då han äntligen gav med sig och började berätta. Sen pratade han till 2:30 på natten.
Oj.
Thomas sa att han var inblandad i kidnappningen av Brooke Hart och att hans medbrottsling var Jack Holmes. Det hela hade börjat 6 veckor tidigare då Jack föreslagit att de skulle genomföra en kidnappning tillsammans. Thomas hade just separerat från sin fru och kanske var det liksom en bidragande orsak till att han gick med på den planen.
Mm.
Sen förklarade Thomas hela brottet i detalj. Klockan 3 på natten den 17 november, 8 dagar efter kidnappningen, så skriver Thomas under en skriftlig version av sitt erkännande. Och till sist då berättade Thomas också för polis var Jack bodde och de åkte till hans SRO, Single Room Occupancy.
Mm. Hans etta.
Hans etta.
Mm.
På California Hotel, så det är någon slags hotellösning på en
sånt
en
som ibland kallas för typ ungkarshotell, eller kallas förut i alla fall.
Ja, det kan det ju vara. Mm.
Gud vad sunkigt det låter. Ja, verkligen.
Ja, man kan föreställa sig.
Ja.
Och det låg bara några kvarter från polisstationen praktiskt nog. Så de tog med sig Thomas och kom fram klockan 03:30. Jack bodde där för att han nyligen skilt sig från sin fru. Polisen fick Thomas att knacka på dörren till Jacks rum tills Jack vaknade. Vem är det? Frågade Jack. Det är jag, Thomas, svarade golaren. Jack öppnade dörren och polisen rusade in och övermannade honom. Nu var båda kidnapparna i förvar.
Vad roligt att båda är nyskilda. Mm. Sina slags livskris. Vi får se.
Finns det också kriminologiska teorier om
det? Det gör det. Ja. Oh, men berätta det då.
Kontrollteorin är att människor i grund och botten är onda. Och skulle begå brott om man kunde.
Mm.
Och det är olika kontrollaspekter i livet som gör att man helt enkelt inte begår brott. Snarare efter att leta efter förklaringar varför man begår brott.
Mm.
Och det är ju tidsaspekten, man har inte tid. Mm. Alltså under småbarnsåren, och det ser vi ju liksom Hagamannen och även D'Angelo som bara, nej men nu har jag småbarn, nu kan jag inte begå brott. Och Hagamannen fortsatte ju sen när barnen växte upp. Att man inte har tid, att man har åtaganden, att man har jobb, att man kan förlora saker. Alltså jag kan förlora mitt jobb om jag begår brott och så vidare och så vidare. Så att det är större risk att man begår brott när man har blivit av med alla de här åtaganden. Bland annat en familj eller en fru.
Just
vilken deppig teori.
Mm?
Ja, den är mörk.
Ja, verkligen.
Mm.
När det kommer till hur själva kidnappningen gick till så följer här Thomas och Jacks berättelser. Thomas berättar: A couple of days before the kidnapping, Jack and I went to a show. On the way out, he grabbed my arm and said, "There goes Brooke Hart. If we pick him up, we can get a nice piece of change." Alltså, några dagar innan kidnappningen så var Jack och jag på en show. På vägen ut så tog Jack tag i mig och sa, "Där går Brooke Hart. Om vi tar honom kan vi få en fin mängd växelpengar." Slutcitat. Lite svajiga översättningar här, men det får ni leva med. De hade stannat Brooke precis när han var på väg att köra ut ur parkeringsgaraget för att hämta upp sin pappa och skjutsa honom till den där middagen på kvällen den 9 november. Thomas hoppade in i passagerarsätet och med en pistol riktad mot Brooke tvingade han honom att köra till Milpitas. De instruerade honom att köra till den plats där Jack sedan tidigare parkerat en annan bil. Och så bytte de fordon och körde till San Mateo-bron. Och jag har lite citat från Thomas och Jack. Och här är ett citat ur Thomas erkännande. When we came to the San Mateo Bridge and drove onto it for about a half mile to where the water flows under the bridge, we stopped the car and ordered Brooke to get out. He started to cry for help and Holmes hit him over the head a couple of times with one of the bricks.
Oj.
They were pretty good blows and he didn't give us much trouble after that. We then tied his arms behind him with the wire and also bound his legs with it. We picked him up, hand and foot, and heaved him over into the water. Va? I don't know whether he cried out or not. I don't know whether he was conscious or not, or whether he drowned or was killed before he hit the water. Before we threw him over, we took his wallet away from him. There was $15 in it and we split the money between us.
Vad i helvete?
Mm, kan man säga.
Och det gjorde de direkt.
Det gjorde de direkt. Ja. Så på svenska då. Sen kom vi till San Mateo-bron och körde upp på den ungefär en halv engelsk mil till där vattnet forsar under bron. Vi stannade bilen och beordrade Brooke att gå ut. Han började skrika efter hjälp och Jack slog honom i huvudet några gånger med en av tegelstenarna. Det var några riktigt ordentliga slag och han var inte så besvärlig att hantera efter det. Sen band vi hans armar bakom ryggen med en vajer och band hans ben med den också. Vi bar upp honom och hävde ner honom i vattnet. Jag vet inte om han skrek eller inte. Jag vet inte om han var vid medvetande eller inte. Eller om han drunknade eller dog innan han rammade vattnet. Innan vi slängde ner honom så tog vi hans plånbok. Det var $15 i den och vi delade på pengarna.
Men det här är så sjukt. De skulle ju kidnappa.
Ja.
Mm. De ville ha lösen, så vad är det frågan?
Det är jättekonstigt.
Gud vad hemskt.
Ur Jacks erkännande, för det skiljer sig lite åt så jag valde att ta med båda.
Mm.
Brooke asked for a cigarette on the way to the bridge and I gave him one. When we got to the bridge, Thomas told him to get out of the car and started to tie him up with some wire. We led him to believe we were going to transfer him to another car. At this moment, an automobile came over the bridge and Brooke started to shout for help. Mm. I hit him with my fist and knocked him down. It was a good blow and I don't think he ever snapped out of it. I wanted to show him we meant business. Harold got the concrete blocks and tied them to Brooke's feet. Then I said to Harold, let's give it to him.
Then Harold? We picked,
han heter, Thomas heter Harold i mellannamn och okay. Kallas för det ibland.
Förlåt, jag.
Ingen fara. Så han säger då till Thomas, även kallad Harold, let's give it to him. Then we picked him up and threw him overboard. Så på svenska, Brooke bad om en cigarett på vägen till bron och jag gav honom en. När vi kom till bron så sa Thomas åt honom att ta sig ut ur bilen och började binda honom med en vajer. Vi fick honom att tro att vi skulle byta bil igen. Precis då körde en bil över bron och Brooke började ropa efter hjälp. Jag slog honom med min knytnäve och han föll till marken. Det var ett ordentligt slag och jag tror inte att han kom till efter det. Jag ville att han skulle förstå att vi menade allvar. Thomas hämtade tegelstenarna och band dem till Brooks fötter. Sen sa jag till Thomas, nu ska han få. Jag visste inte jag skulle översätta det. Let's give it to him.
Ja.
Sen lyfte vi upp honom och slängde honom över räcket.
Det är ju i alla fall en anledning där. Att det fanns ett vittne.
Mm.
Eventuellt.
Mm.
Någon slags anledning att göra sig av med honom. Mm.
Men ändå hade de redan åkt dit ju.
Ja, ja åkte ju och stannade till på bron. Liksom. De hade ju inte en bil som de skulle byta till.
Nej.
Men det är som att de bara plötsligt kände för att mörda någon istället.
Ja.
Och vissa av de här liksom uttalanden, det är vad de har sagt i tidningar. Och så. Mm. Men det är lite skillnader i berättelserna mellan de båda kidnapparna. Men som man tror att det har gått till är i alla fall att på bron så bad de Brooke att gå ut ur bilen, vilket han även gjorde. Och Jack tog sig sen också ut ur bilen, gick fram till Brooke och slog honom i huvudet med en tegelsten som de hade tagit med sig liksom, särskilt för att slå Brooke med.
Mm.
Brooke började sedan skrika hjälp, hjälp, och Jack slog honom i huvudet igen med tegelstenen så Brooke föll ihop med en medvetslös heter det. Och det här är alltså liksom mitt på gatan över en bro. Men alltså i ett av erkännandet så hörde vi att det var en bil som körde över, att det var en bil.
Ja.
Och San Jose var ju en mindre stad också. Trafik var väl inte en...
Nej, det var inte så jättevanligt med bilar heller kanske.
Nej, precis. Och det var väl ingen som är ute och promenerar heller. Det är ju också en ganska lång bro eller såna saker.
Mm. Men...
Sen band de två männen Brooke med balingstråd runt hans armar och överkropp och fäste två tegelstenar till hans fötter som tillsammans vägde 10 kilo. Jack tog tag i överkroppen och Thomas tog tag i benen och så lyfte de Brooke över räcket och kastade honom i vattnet. Och jag kollade upp att San Mateo-bron är 41 meter hög.
Mm.
Men det är ju på högsta punkten och det här händer närmare brofästet. Så det är nog inte 41 meter långt fall.
Nej.
Men jag vet inte hur högt.
Nej.
Mm. Ja. Thomas berättade att det var Jack som hade tagit beslutet om att Brooke skulle dö. Han berättade att han tidigare på dagen för kidnappningen, så alltså på eftermiddagen den 9 november, hade gått till Merritts rörmokarbutik och köpt 3 tegelstenar för 10 cent och balingstråd till ett värde av 55 cent. Båda varorna som typ förberedelse inför planen att kidnappa Brooke. Han visste inte då, sa han, om Jack redan då planerade att mörda pojken, men de ville vara, citat, förberedda.
Mm.
Men när Brooke hamnat i vattnet så är han inte färdig. Han kvicknade till när han slog i vattnet och var vid medvetande igen. Och tidsvattnet var ute, så vattennivån var låg, så han bottnade och så här ställde sig upp.
What?
Nu så han kunde ju liksom börja. Ja, så nu kunde han ju liksom, han försökte ta sig upp i vattnet och så började han ropa efter hjälp.
Ja.
Och Thomas och Jack hörde Brooke uppifrån bron. Och Jack berättar att Thomas sa, "Give me the gun, I'll fix him up." Alltså typ, ge mig pistolen, jag fixar det här. Jack gav Thomas pistolen som sen klättrade liksom över räcket och liksom hängde ut från bron med typ ena handen greppande som typ brons vajrar. Och så började han skjuta. Och de kunde liksom inte se Brooke från bron. Men de kunde höra honom röra sig och ropa där nere.
Han hade kommit in lite under typ.
Mm.
Mm.
Men vad är det?
Han fortsatte att skjuta tills all rörelse och alla skrik hade upphört. Och faktum är att 2 män som letade efter ved vid vattnet, Cal Coley och Vinton Ridley, hade hört rop på hjälp ungefär 7:30 på kvällen den 9 november när Brooke var kidnappad. Och de hade försökt att liksom, ja, ge sig ut i vattnet och hitta vem det nu än var som ropade efter hjälp. Men det var så här en ler i botten så de kunde liksom inte ta sig fram.
Mm.
Och männen sa att ropen kom från bron nära Alameda. Men sa också att de inte hörde några pistolskott.
Nej.
Jaha.
Ja. Så jag vet inte. Thomas och Jack, nu inte bara kidnappare utan även mördare, körde från bron och ungefär 1,5 kilometer från det östra brofästet så stannade de till och kastade ut den 3:e tegelstenen och rullen med balingstråd. Allt hittades av polis på den utpekade platsen efter erkännandet. Sen åkte Thomas och Jack tillbaka till stan och började ringa lösensamtalen. Sen mötte Jack upp med en kvinna och bjöd henne på bio. De såg Disneys film 3 små grisar.
Ursäkta. Romantiskt.
Och det är slutet på första delen av den här historien.
Gode gud.
För imorgon så kommer fortsättningen som kan ses som en helt annan historia också.
Ja, absolut. De hänger ihop.
De hänger förstås ihop, men det är ju en helt ny grej som händer.
Och en helt annan, ja precis, en helt annan typ av.
Ja, för jag tänkte ju nu, hur ska den här, för kanske en kvart sen så tänkte jag, hur ska det kunna bli en del 2? Det här var snart slut. Mm. Men gud vad intressant.
Mm. Ja. Du blir varse.
Ja.
Alldeles strax. Ja. Och ni som lyssnar blir varse imorgon. Mm.
Men för idag så säger vi tack och hej.
Ja, tack och hej.
Vi hörs imorgon.
Hej då.
Tack Sofia.
Snyggt.